Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Podplay.
På Facebook Live sände fembarnsmamman Nadja Blom ett försvarstal om varför hon lämnat sin man. Veckor senare blev hon påkörd av en bil och lämnad att dö. Nu sitter hennes söner häktade, misstänkta för mordet. Veckans avsnitt sätter ljus på en bortglömd hederskultur och parallella rättssystem bland Sveriges romska befolkning. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Vi är tillbaka efter ett sommaruppehåll. Vi har säsongspremiär med det här avsnittet och fortsätter precis som tidigare med avsnitt på torsdagar i planen. Med mig idag har jag Jenny Strindlöf. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att få vara med här också i säsongspremiären.
Ja, men jätteroligt att ha dig här. Du är reporter på Kvällsposten. En sak som du har gjort i ditt arbete är att granska romsk hederskultur i allmänhet och kanske då det parallella rättssystemet Roman i kris i synnerhet, eller hur?
Ja.
Det har hänt mycket på kriminalfronten under sommaren. Det här avsnittet viger vi åt ett av de fall som kanske har rönt störst uppmärksamhet. Det handlar om mordet på den 38-åriga fembarnsmamman Nadja Blom i Göteborg. Jag vet att du, Jenny, har varit ledig en del. Har du hunnit följa det här fallet ändå?
Ja, det har varit svårt att låta bli. Så jag har följt en del och så. Jag har faktiskt också försökt följa det lite sen tidigare, alltså innan själva mordet.
Det här är ju miljöer som du har rört dig i din journalistik. Men för den som inte känner till det här fallet då, så kan vi berätta att eftermiddagen den 30 juli så blev Nadja Blom och hennes nya pojkvän Lollo Kvick påkörda av en bil i Lundby på Hisingen i Göteborg. Nadja blev så svårt skadad att hon avled och även pojkvännen skadades väldigt svårt men överlevde. Fyra personer sitter häktade misstänkta för brott i samband med detta. Och det som kanske sticker ut mest är relationen som finns mellan alla de här inblandade personerna. De som är misstänkta för mord, det är Nadjas två egna söner. De är 22 och 17 år gamla. Nadjas svärföräldrar, pojkarnas farmor och farfar, sitter också häktade. De är misstänkta för skyddande av brottsling. Samtliga inblandade i den här historien har romskt ursprung och i det här fallet så får man väl säga att det är någonting som har stor betydelse. Eller vad tycker du?
Jo, men absolut, det skulle jag säga.
Det är bara 2 veckor sedan det här hände och utredningen är fortfarande i sin linda. Men mycket information finns tillgänglig redan nu och den sammantagna bilden är att det här dådet har koppling till romsk hederskultur. Det finns inslag av det parallella rättssystemet Roman i kris och snarare än en konflikt mellan individer så verkar det i viss grad vara så att hela släkter är inblandade. Och mycket av det här vet vi eftersom mycket av den här konflikten har spelats upp inför öppen ridå. Allt detta om fallet om Nadja Blom ska vi gå in djupare på, men jag tänker att först så sätter vi allting i en kontext. Och du, Jenny, har gjort flera uppmärksammade publiceringar som berör Roman i kris. För den som inte är bekant med det här sen innan, vad är det för någonting?
Roman i kris betyder ju ordagrant romsk rättegång eller romsk domstol. Och det är ungefär vad det låter, liksom ett parallellt rättssystem som behandlar konflikter mellan romer.
Och hur utbrett är det här?
Det är väldigt svårt att säga eftersom det i princip inte finns någon forskning kring det här i Sverige. Men under året som gått så har jag följt ett flertal kriser och vet att det har förekommit väldigt många fler. Sen så är ju inte romer en helt homogen grupp utan de kommer från olika länder och har olika kulturer, dialekter och så vidare. Det är såklart inte alla romer som då praktiserar KRIS, men den enda grupp romer där jag vet att det inte förekommer överhuvudtaget är bland finska romer.
Och vilken typ av frågor är det som prövas i en roman i KRIS?
Framförallt så är det olika former av äktenskapsbrott eller relationsbrott. Otrohet, att en man har varit med en kvinna som kanske har separerat från sin man utan att ha blivit skild på romskt vis till exempel.
Bilden som jag får av den lilla rapporteringen ska jag säga som jag tagit del av kring roman i KRIS, det är att det ofta handlar om kanske en sexualitet i grunden. Man ska på något vis värna kvinnans sexualitet. Är det en någorlunda rätt bild tycker du som har mer erfarenhet av det här?
Ja, absolut. Och att det finns de här oskuldsidealen som också spelar in.
Mm. Rent konkret, hur fungerar en roman i KRIS? Hur ser det ut?
Om man känner att man själv eller någon i ens familj har blivit utsatt för en oförrätt eller ett brott då inom den romska gruppen, så kan man vända sig till en krisinatori, alltså en form av romsk domare, och ansöka om en KRIS. Och då ska båda sidor vara på plats. Den som rättegången handlar om måste inte nödvändigtvis vara där, men det bör vara någon där som företräder honom. Sen kan den här krisen hållas lite varstans. Ofta så hyr man en lokal eller så kan man ha det i en park. Och det finns alltså inga nedskrivna lagar, utan allt sker muntligt och allt sker också på språket romani. Och så är det då äldre män som bestämmer och som beslutar om straff. Det är aldrig kvinnor. Kvinnor kan vara på plats som åskådare, men de är inget talare. Och om du som kvinna blir föremål för KRIS så brukar det vara en manlig äldre släkting som talar för dem.
Att det inte nödvändigtvis är individen som är i fokus alltid, utan att det finns ett släktelement här också.
Ja, precis. Ofta är det att papporna är ansvariga för sina barns handlingar, och att det också är papporna som, när det döms ut skadestånd till exempel, så är det ofta att det ligger på papporna att betala det här skadeståndet.
Och vem är det som bestämmer i en KRIS?
Det är äldre, traditionellt liksom äldre respekterade män med auktoritet inom gruppen. Som sagt, aldrig att kvinnor då verkar som krisinatora, utan det är bara män. Traditionellt sett har det ju då varit väldigt respekterade män inom gruppen, men flera romer som jag har pratat med har beskrivit det som att det numera har kommit in, vad ska man säga, yngre personer som är mer ute efter status inom gruppen och som tar pengar under bordet och som inte dömer rättvist helt enkelt.
Och hur funkar det? Vad kan en KRIS döma ut för straff?
Framförallt så handlar det om skadestånd. Och jag har aldrig hört talas om ett skadestånd på mindre än 100 000 kronor. Ofta rör det sig om flera 100 000 kronor. För ett tag sedan så hörde jag att det bestämdes att den som rörde en viss tjej skulle behöva betala 500 000 kronor. Men efter förhandlingar och överklaganden så kan straffen sänkas. Men de fortsätter att vara på minst 100 000 kronor skulle jag säga. Och vad jag förstår så är också skadestånden i Sverige rätt så milda ändå i jämförelse med hur det ser ut i andra länder. Det strängaste, alltså skadestånden är ju ganska saftiga då, men de är ju ändå inte det strängaste straffet, utan det strängaste straffet är uteslutning, alltså magadå. Och det innebär att du inte får äta och dricka eller umgås med andra romer, vilket ju då blir ett väldigt strängt straff för någon som har hela sitt sammanhang inom den här gruppen. Jag menar, det är inte som att bli utkastad ur en förening, utan här handlar det ju ofta om människor som har hela sin familj, hela sin liksom vänskapskrets och hela sitt sociala liv inom gruppen, och då blir det ju liksom otroligt strängt och förödande för den här personen att bli stämplad som magadå.
Och är det det som är det hårdaste straffet då, så att säga? För att om man tittar på det generella rättssystemet, där finns det ju en styrka i att man kan se till att domar verkställs. Om någon döms till fängelse så finns det ett helt system för hur det straffet ska avtjänas. Om någon döms till böter finns det ett system för hur det ska verkställas. På ytan i alla fall så verkar det ju lite mer informellt, det här systemet, att det finns inget myndighetskapital här som man kan göra för att driva igenom att en dom ska verkställas. Men är det då liksom hotet om uteslutning ur ur gemenskapen som är det största hotet?
Ja, absolut. Och alltså jag tänker att hela legitimiteten för de här straffen, för precis som du säger, det finns liksom ingen som kan så, det finns inga poliser på det sättet eller liksom fängelser eller så i det här då parallella rättssystemet. Så för att det ska upprätthållas så bygger det ju på att det finns någon form av konsensus kring legitimiteten inom gruppen. Annars hade ju då Kristina Tore kunnat säga vad de ville och ingen hade behövt bry sig. Men systemets legitimitet bygger på att folk bryr sig och rättar sig efter det som beslutas. Och man betalar också då för att inte förlora sitt anseende inom gruppen. Och jag kan lägga till där att en man som jag pratade med, han sa ju också att om han skulle bli utsatt för ett brott av en annan rom, så skulle ju inte det svenska rättssystemets straff betyda så mycket för honom, utan han känner inte då att han har fått upprättelse förrän den här personen som har begått den här oförrätten mot honom har straffats i romen i kris. Att det är först då han kan slappna av, så att säga. Att det spelar ingen roll om den här killen skulle få flera års fängelse om han inte är dömd i romen i kris. Och det, vad ska man säga, makes sense ju om man har liksom hela sitt sammanhang, hela sin familj, hela sitt sociala sammanhang inom den här gruppen.
Då har vi pratat om sociala straff, man har pratat om ekonomiska straff. Finns det, enligt din bild, vad du har sett och stött på, hot om våld i samband med detta?
Det finns inget dödsstraff inom kris, absolut inte. Och jag har aldrig hört talas om ett hedersmord bland romer.
Vad finns det egentligen för bevekelsegrund att ha romen i kris? Här lever vi i ett modernt svenskt samhälle. Vi har en fungerande rättsapparat där man kan anmäla brott. Förhoppningsvis får det utrett och nå en fällande dom om någon har begått lagbrott. Varför söker man sig inte till det ordinarie rättssystemet? Varför finns det här kvar?
Man får inte söka sig till det ordinarie rättssystemet. Är det många som berättar för mig att då är man en golare. Att det är tabu att vända sig till svensk polis eller till svenska myndigheter överhuvudtaget när det gäller sånt som sker mellan romer. Historiskt sett så har ju kris, kan man säga, fyllt en funktion. Med tanke på att då romer har varit exkluderade och utstötta ur i princip alla samhällen som de har varit i och inte varit välkomna i det, så att säga, ordinarie rättssystemet, så har man ju fått skapa egna sätt att då upprätthålla lite ordning och reda inom gruppen, så att säga. Sen att det fortfarande lever kvar tror jag beror på att dels att det då är en väldigt isolerad kultur fortfarande, där normen är att man gifter sig inom gruppen, att man umgås inom gruppen, har liksom större delen av sitt liv där, så att säga. Och sen så är det ju att man tar upp saker i kris som inte skulle tas upp i en svensk domstol. Otrohet och andra typer av relationsbrott. Och sen så tror jag också att samhället omkring har liksom inte brytt sig. Alltså vi har inga problem med romer som skjuter ihjäl varandra i offentligheten i Sverige. Utan roman i kris är någonting som hålls inom gruppen och som inte syns för övriga samhället. Och då tror jag att det har blivit att man inte heller har känt, alltså det har varit ganska bekvämt för övriga samhället att inte bry sig, för att det drabbar ju ändå bara romer. Så tror jag lite cyniskt.
Du som har granskat de här miljöerna har ju också varit i kontakt med myndighetsföreträdare och fått deras bild. Vad är det officiella Sveriges bild av det här?
Det beror ju på vilka man tänker på. Alltså många, jag har ju pratat med en del poliser och som ofta har vetat och känt till att det finns ett romskt parallellt rättssystem och ungefär sagt att ja, men, de löser sina problem där. Och också sagt att ja, men, om det är en rom som anmäler en annan rom efter till exempel hot eller sådär, så tar man ofta tillbaka sina anmälan också efter hot då, senare. Men när det gäller, vad ska man säga, när det gäller myndighetspersoner inom kommunen och så uppfattar jag att man i princip inte har känt till det här överhuvudtaget eller vetat att romen i kris är en grej i Sverige.
Din bild av att ha granskat det här, är romen i kris en del för att upprätthålla någon sorts hederskultur, eller hur ser du på fenomenet?
Ja, det skulle jag säga att det är. Det som tas upp i romen i kris är sånt som berör ens anseende och heder inom gruppen. En påstådd otrohet är inte bara en skam för den som begår det här relationsbrottet, utan det är något som drabbar också de inblandades familjer, inte minst då papporna som brukar vara de som betalar skadestånden. Och roman i kris är inte bara ett parallellt rättssystem, det är också gentemot det svenska rättssystemet annorlunda på så sätt att det inte bara är individen som är ansvarig för sina handlingar, utan att det är en hel familj då. Och det är ju något vi kunnat se också i fallet med Nadia Blom, men vi kanske återkommer till det.
Jag får känslan när jag har läst din rapportering att mycket av det här med roman i kris, det själva processuella, sker inför öppen ridå.
Precis. I princip allt livesänds på Facebook. Och det livesänds inte liksom i privata, alltså så att bara andra romer kan se det, utan det livesänds ju helt öppet. Och livesändningarna fyller ju den funktionen att alla ska kunna ta del av det som beslutas och också kunna dela sina åsikter kring det. Och som jag sa tidigare, så just för att romen i kris ska kunna upprätthållas, så bygger ju det också på att det finns den här konsensusen liksom kring legitimiteten då inom gruppen. Mm. Sen när det gäller rättegångar där straff utdelas, så är det ju viktigt att då ordet sprids om vad som gäller. För det går ju inte att upprätthålla straffet uteslutning till exempel om inte alla vet att de inte får umgås med den ena eller andra personen.
På ett sätt så påminner det ju lite om vårt vanliga svenska rättssystem, där det finns filosofier om att det ska ske inför öppen ridå, det ska vara transparent. Den som vill granska hur ett domslut har kommit till ska kunna göra det. För så, som jag förstår det, så man håller förhör, man meddelar dom och så. Allting sker live.
Ja.
Och vad jag har förstått också, så den som då kanske är anklagad för någon typ av sedlighetsbrott, att språket som används är ofta väldigt hårt från åskådarna. Vad kan du säga om det?
Ja, men det kan jag bekräfta att det är. Så när någon gör en livesändning, så inväntar man ofta att så många som möjligt ska komma in i liven, så att säga. Så att man brukar liksom kalla på då romer från inte bara Sverige utan från andra länder också, att man vill att så många som möjligt ska följa livesändningen och se vad som sägs, och då brukar ju folk ofta dela sina åsikter live i kommentarsfältet liksom, för antingen den ena eller andra sidan. Ofta är det liksom väldigt hårda ord som yttras där också.
Du var inne lite på det, att det kanske har funnits ett ointresse från det svenska majoritetssamhället att sätta sig in i vissa fenomen i romsk kultur, och att det har funnits kanske en filosofi om att de får hålla sig på sin kant, sköta sitt själva. Jag gjorde en sökning i mediearkivet på roman i kris för att se hur omskrivet det här fenomenet har varit i svenska medier. Då gick jag tillbaka ett decennium och mellan 2011 och 2019 fanns det sammanlagt 13 artiklar där romani kris nämndes. Under 2021 och 2022, alltså nu under 1,5 år, så har det exploderat. Under den tiden fanns det då 277 artiklar jämfört med 13 artiklar decenniet innan. Och den utlösande faktorn för det här, det är ju en serie artiklar som du har publicerat som du skrev med start förra sommaren. Och jag vill börja med att läsa ingressen till en av dina första artiklar där som lyder: i en livesänd video med många tusen visningar på Facebook sitter en 13-årig flicka och gråter. Några veckor efter att filmen läggs upp kommer hennes styvpappa att häktas för grov våldtäkt mot barn. Men en rättegång har redan hållits. Romska domar i ett parallellt rättssystem, en så kallad romani kris eller krisi, har föregått svensk lag och bestämt sig för att rentvå mannen. Jag kan inte prata med dig om krisi för då kommer det bli nya livesändningar där de kommer säga att jag har pratat med utomstående om vad som händer, säger en person med insyn i den berörda romska släkten. Så lyder ingressen i den här artikeln. Vad var det för fall?
Det var ett fall där en flicka då anklagade sin styvpappa för att ha våldtagit henne och den här mannen då fick svära ed i en park på att han var
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Oskyldig framför då en grupp krisinatorer, alltså domare som då rentvådde honom på så sätt.
Det står i den här artikeln att familjen som hon då lever i är övertygad om att flickan ljuger, och det står bland annat att hennes bröder har slagit henne och försökt tala henne till rätta, men att det då har lett till att hon har börjat sprida vad de menar är falska rykten.
Mm.
Jag fastnade för ett stycke där också, det som du är inne på, när pappan svär den här eden. Då står det att styvpappan går ner på knä i gräset framför de andra männen. Han beordras att lyfta ena handen och inför domarna och inför Gud och inför alla änglar i himlen tittar han upp och svär på att han aldrig rört flickan. Och det ligger då till grund för att han blir frikänd i den här domstolen. Vad händer efter den här frikännande domen?
Då beordras alla att sluta prata om det här, att den som hädanefter pratar om det här kommer straffas, dömas till böter. Och flickans morfar, och det är också väldigt talande att man då vänder sig till en manlig släkting. Man vänder sig inte till henne som det handlar om eller så, utan man vänder sig till hennes manliga släkting. Och den här morfan uppmanas då att försöka hålla gadje, alltså icke-romer, utanför, att det inte ska liksom nå svenska myndigheter eller det svenska rättssystemet.
Men svenska myndigheter blir inblandade ändå?
Ja, sen slutar det ju med att den här mannen senare häktas och döms för våldtäkt mot barn.
Och det här fallet sätter ju fingret på någonting, att det går någonstans idémässigt att förstå att man vill lösa konflikter inom den egna gruppen, att det finns en tanke om försoning och att det liksom övre syftet är att det ska råda fred mellan olika familjer och släkter och så vidare. Men i det här fallet så går det ju då i direkt konflikt med det svenska rättssystemet, som man väl får bedöma som mer rättssäkert än en romani kris.
Mm.
I romani kris får den här flickan inte någon upprättelse. Hon blir istället stämplad som en lögnare. Medan i det svenska rättssystemet så menar man då att man kan leda i bevis att den här mannen har våldtagit henne och kan få ett straff för det.
Mm. Det står ju också i ren konflikt med regeringens mål om romsk inkludering. För det här är ju Jag menar, i alla kriser som jag har följt så har man ju pratat om att det här inte, alltså att man inte ska blanda in svenska myndigheter eller polisen eller liksom prata med utomstående gadget om det här, utan att det här ska hållas inom gruppen, det här ska man ska följa de romska lagarna först, och det motverkar ju verkligen den här tanken på romsk inkludering. Det har ju motsatt effekt. Det bidrar ju bara till ännu mer segregering eller segregation.
Det som dina granskningar har visat också är att det här är ju inte enbart människor som är totalt segregerade från samhället, som lever i ett totalt parallellsamhälle, utan snarare tvärtom så finns det personer som sitter på dubbla stolar. De har både en inflytelserik roll i den här romska kulturen, de har viktiga poster i Roman i kris, och de har offentliga uppdrag i det offentliga Sverige, så att säga. Hur har det sett ut där?
Så i fallet med den här 13-åriga flickan som våldtogs, så var ju en av de männen där som frikände den här styvpappan i parken. En av dem var ju vice ordförande i Malmö stads romska råd, vilket då är ett liksom politiskt knutet råd. Och så han satt på den maktpositionen då samtidigt i det liksom, i den svenska offentligheten så att säga, samtidigt som han kunde agera domare inom det romska i det här parallella rättssystemet. Och hans bror, som då samtidigt var anställd på Riks romskt informations- och kunskapscenter i Malmö, även han har då, samtidigt som man har den här maktpositionen i kommunen för att jobba med romsk inkludering, samtidigt så har han suttit inne i Malmö stads lokaler och diskuterat romska straff och lagar som bara ska gälla romer. Och efter de här initiala då granskningarna som jag gjorde förra sommaren, så tillsatte Malmö stad en extern utredning som till stor del bekräftade mina granskningar och ledde till att de här personerna fick lämna sina poster i kommunen.
Tycker du att det har funnits en naivitet inom det offentliga när det gäller att dela ut förtroendeposter och pengar till personer inom den romska kulturen utan att riktigt veta vilka eller vad de går till?
Ja, definitivt. Jag uppfattar att det ofta är de som kan det här tugget om inkludering och värdegrund och diskriminering och så vidare som på olika sätt får arbeta som talespersoner för hela gruppen romer. Och jag har ju upprepade gånger kunnat se och visa på personer som å ena sidan är anställda för att jobba med romsk inkludering och å andra sidan motarbetar samma mål genom att delta i parallella rättsprocesser där romer uppmanas att inte vända sig till svenska myndigheter eller till polisen eller till mig eller till gadget generellt.
Och det här spred väl sig från Malmö till Helsingborg också, där det uppdagades nya saker?
Ja, precis. Precis innan jag gick på mammaledighet i maj så publicerades en granskning som jag gjort om Helsingborg där liknande situationer förekommit. Och det var ju efter då min granskning om hur det såg ut i Malmö som man i Helsingborg gjorde en egen koll för att se hur det såg ut med romen i kris i deras kommun genom att helt enkelt fråga sina romska medarbetare. Och en man då som är anställd på socialförvaltningen sa då att han inte hade haft något med kris att göra, men i min granskning så kunde jag visa att han tidigare i år bara deltagit i en kris rörande hans egen syster och att han precis som i Malmö upplåtit en kommunal lokal till den typen av möten. Och i Helsingborg skulle jag också säga att en stor del av alla romer som jobbar för kommunen då med romsk inkludering på olika sätt tillhör samma manssläkt. Gav de romer som fått ta del av projektpengarna som kommer in för romsk inkludering, så är vad jag kunnat se också en betydande del av de här personerna släktingar till projektledaren, alltså samma man. Så man har inte, upplever jag, inom kommunerna haft speciellt bra koll på den romska kulturen och hur de här personernas maktställning ser ut inom den romska gruppen, eller vad de har för värderingar och sedvänjor som eventuellt krockar med den synen som majoritetssamhället har på till exempel demokrati, kvinnors och barns rättigheter och så vidare. Utan man har glatt outsourcat arbetet kring romsk inkludering till romer själva utan att fundera på vilka det då är man ger makten som gatekeepers mellan då majoritetssamhället och den romska gruppen. Alltså att man glömmer att det finns olika grupper, att det finns olika släkter och inte sällan en hierarki internt. Och att det är ju inte de som är längst ner i den här interna hierarkin som får agera talespersoner för gruppen, utan jag uppfattar att det ofta handlar om män som redan har mycket makt inom den romska gruppen som då också får ännu mer makt genom att bli talespersoner och gatekeepers här. En annan sak som jag tycker har blivit uppenbar för mig under arbetet med alla de granskningarna som jag har gjort nu under de senaste 1,5 åren är att det statliga och kommunala arbetet för romsk inkludering mest bara verkar gå åt ett håll. Att det handlar om hur man ska få majoritetssamhället att ändra sig. Så man pratar inte om kulturella problem som upprätthålls inom gruppen och hur de kan åtgärdas. Och de problemen, som till exempel roman i kris, skulle jag säga har en mer aktuell och större påverkan på romska individers liv än vad diskriminering från majoritetssamhället har.
Tror du att det stannar där? Tror du att det bara är Malmö och Helsingborg där de här fenomenen finns?
Jag vet att det inte bara är i Malmö och Helsingborg. Nu jobbar jag som Sydsverige-reporter, så det har blivit naturligt för mig att då granska hur det ser ut här. Men jag vet ju att det här förekommer i till exempel Stockholm och Göteborg också.
Jag tänker att vi återvänder blicken mot mordet på Nadia Blom. För i det fallet så är allt det här vi har pratat om nu med romsk hederskultur och parallella rättssystem i högsta grad aktuellt. Hon bodde i Göteborg, hon var mamma till 5 barn och hon var gift med en man. Inte i folkbokföringen men enligt romsk tradition. Och en anhörig till henne som GT har intervjuat har berättat att Nadia var olycklig i äktenskapet. Att hon länge hade velat avsluta relationen med den här maken. Och att det till slut var när han hamnade i fängelse som den här relationen då tog slut och hon lämnade honom. Så småningom blev Nadia förälskad i en ny man. Men enligt romsk tradition var hon fortfarande gift med den fängelsedömde maken. När det spred sig att hon hade hittat en ny man sågs det som en skandal som till slut ledde till en romani kris. Enligt den anhöriga som GT har intervjuat blev pojkvännen då dömd att betala 150 000 kronor för vad som sågs som någon typ av otrohetsbrott. Han ska ha betalat de här pengarna och sedan försvunnit ur bilden. Ryktespridningen fortsatte om att Nadia sedan hade träffat ännu en ny man. Hon blev utsatt för smutskastning och valde att besvara detta i en livesändning på Facebook några veckor innan mordet. Där förklarade hon att hon varit olycklig med sin make och ja, men på något vis förklarade och försvarade sitt beslut att lämna honom. Av misstag så syntes den nya mannen som då var den nya pojkvännen Lulu Kvick i inspelningen och detta skulle få stora konsekvenser. De som blev mest upprörda över att Nadia hade träffat en ny man var hennes 2 söner och även hennes svärfar, alltså pojkarnas farfar. Sönerna flyttade från Nadia Blom till sina farföräldrar och farfadern krävde 200 000 kronor från den nya pojkvännens pappa. Det som kanske är mest magstarkt i hela den här historien, det är det som sker precis efter dådet. När Nadia Blom har mördats och hennes nya pojkvän Lulu Kvick ligger med livshotande skador på marken, så börjar Nadia Bloms äldste son att sända live på Facebook. Han sitter bakom ratten på en bil och är väldigt uppjagad. I filmen så riktar han sig framförallt till Lulu Kviks pappa som är någon sorts patriark i sammanhanget. Han säger, och jag citerar, vi visade vilka vi är. Vi kör över din son och vår mamma. Nu kan ni åka till sjukhuset och leta efter dem. De är kanske döda, det vet vi inte. Han säger också att så går det i vår familj när man är otrogen. Vi lägger dig i graven, inte bara män. I det här filmklippet visar han också upp stora sprickor i bilens vindruta för att på något sätt visa upp var smällen har tagit, hur de har kört på de här två människorna.
Det här mordet har ju föregåtts av en rad upptrissade livesändningar från en rad olika personer och olika händelser som har skett då innan det här mordet mellan de här familjerna. Och jag tänker att alltså vissa skulle ju beskriva det som att de här killarna som nu är misstänkta för att ha mördat sin egen mamma så att säga tog lagen i egna händer, också enligt det romska sättet att se på det eller enligt det romska parallella rättssystemet, när då Nadjas kille Lollos pappa vägrade att betala skadestånd och vägrade att infinna sig i kris. Alltså han ville inte ta ansvar för sin sons handlingar utan gick istället ut och tog avstånd från sin son offentligt och tänkte kanske att det skulle räcka. Och det hade ju varit en sak om han då konsekvent inte velat beblanda sig med kris. Men den här pappan har själv varit krisinatorer, vet jag, i fall rörande just otrohet. Där han har yrkat för att en annan pappa ska betala ett högt skadestånd för samma sak han själv nu anklagas för. Och det uppfattar folk som hycklande. Alltså att han kastar sten i glashus och inte anpassar sig efter de regler han själv anser att andra ska anpassa sig efter. Sen kan jag också nämna en sak som är relevant här också är att i romsk kultur då finns strikta renhetsregler. Till exempel om en person har stämplats som oren så blir allt det som den personen befattar sig med också orent. Så om en sån person har druckit ur ditt glas till exempel så är glaset smutsigt och du får slänga glaset. Och om det kan misstänkas att Lulu och Nadja har haft sex med varandra i Nadjas mans lägenhet så kommer inte den här mannen att kunna bo där när han kommer ut från fängelset, eftersom att lägenheten är att betrakta som nedsmutsad. Och inte bara lägenheten utan också då allt i den. Så förmodligen så kommer det också att bli en ganska så dyr och förnedrande historia för Nadjas man eller exman, hur man nu väljer att se det, när han kommer ut ur fängelset.
Har du sett den här filmen?
Ja, det har jag gjort.
Det är väldigt magstarkt. Vad tycker du, vad säger du om det som sker på den?
Jag tänker att det är talande att de vänder sig just till Lollos pappa. För att det var han som inte ville infinna sig i kris och inte ville då rätta sig efter de här reglerna som han själv har varit med och upprätthållit vid andra tillfällen. Och nu när det gäller honom själv så vill han inte infinna sig i kris. Och många ser det ju då som att de här killarna lite, de kände att de behövde göra det här när inte Lollos pappa ville anpassa sig efter den romska lagen eller inte ville bli dömd i det romska rättssystemet.
Då går man även utanför romsk tradition och romsk rätt. Då är man helt ute på eget initiativ. Det finns ingenting i Roman i kris som säger att man ska köra över sin mamma och hennes nya pojkvän.
Nej, absolut inte. Så det fanns ju ingen kris som hade dömt ut att de här pojkarna skulle köra över sin mamma eller att hon skulle dö eller någonting sånt. Utan det var just bristen på Roman i kris, som man kan säga så, att det var en Roman i kris som inte blev av, som gjorde att de här killarna då, om man kan uttrycka sig så, tog lagen i egna händer så att säga.
Och konflikten här så som den utspelar sig i den romska gemenskapen handlar framförallt om Lollos pappa och Nadjas svärfar. Det är alltså inte någon av dem som är misstänkt för mord eller någon av dem som är målsägande i det här. Utan det är ett steg över dem släktmässigt. Vad säger det?
Ja, men det tänker jag är liksom det vanliga när det gäller om man är i kris. Att där äldre manliga släktingar som är ansvariga för det som de yngre gör och att det ofta ligger på dem att betala skadestånd och ta ansvar för de yngres handlingar helt enkelt.
Det finns ju en aspekt i det här som där det skiljer sig väldigt mycket från det svenska majoritetssamhället också. Att här har vi en kvinna som har varit gift med en man. Hon har lämnat honom och träffat en ny person. Då måste hon gå ut att försvara sig. Hon blir fördömd för det här. Man menar på att hon har varit otrogen även om hon i en svensk kontext inte har varit det.
Man kan säga att för att få till en skilsmässa så krävs det ofta en romani kris. För att båda familjerna liksom måste vara med på det så att säga. Och man försöker ju alltid få ett par att liksom hålla ihop och se om de inte kan lösa det med att de fortsätter att vara tillsammans så att säga. Men för att de ska vara, man måste vara så här officiellt skild för att det ska vara okej att ta en ny man eller en ny kvinna.
Och hur blir man officiellt skild?
Det blir man just i en kris. Genom att då krisen och tårar liksom, knyter upp ens band, så att säga.
Utredningen fortsätter och kommer säkert ta flera månader innan den blir klar. Vi ska nämna att samtliga inblandade när det var häktningsförhandling häromdagen nekade till brott. Vi fortsätter följa fallet och ser vart det tar vägen. Jag vill återvända avslutningsvis här till någonting som jag plockade upp i en av dina artiklar. Det var då en intervjuperson som tryckte på att den här personen trodde inte att fenomenet med romani kris skulle försvinna eftersom det helt enkelt inte finns något intresse kring det. Alltså det finns ingen granskning. Det som vi har varit inne på, man låter romer sköta romska angelägenheter. Tror du att det här mordet kan förändra det på något sätt?
Ja, nu tycker jag att det är ju uppenbart att det är fler medier som har liksom börjat intressera sig för det här med romani kris och så. Det tycker jag har blivit uppenbart med det här mordet. Men det var ju tråkigt att det skulle behöva gå så långt innan det skedde.
Och om det här fallet går till åtal så kommer vi ha en förundersökning om några månader där det, jag gissar att det framgår väldigt tydligt vad det är som har föranlett allt det här och alla turer. Vi fortsätter bevaka fallet. Vi tackar för oss i Krimrummet den här veckan. Tack så mycket Jenny Strindlöf för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Nytt avsnitt kommer nästa torsdag. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.